Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. I de kommande avsnitten går jag igenom kontroversen kring Kanye West. Detta är del 3 av 4. I förra avsnittet, del 2 av 4, talade jag om ersättningsteologi. Det här avsnittet handlar om afroamerikansk antisemitisk historia. Varför är svarta amerikaner idag mer antisemitiska än den vita befolkningen? Är de det? För att stötta dekonstruktiv kritik, bli Patreon på patreon.com/aronflam eller skänk via Bitcoin, PayPal eller Swish 0768943737 och njut. Redan 1866 grundade Frank Cherry Church of the Living God, Pillar of Truth for All Nations i Chattanooga, Tennessee. Enligt Cherrys lära var Jesus, Adam och Eva svarta. Jag antar att han hade rätt om Adam och Eva, om vi ska nu gå efter vad vi vet hittills. Jesus är mer tveksamt. Hitler ville göra Jesus arisk. Kristen palestinsk ersättningsteologi kommer fram till att Jesus var palestinier, såklart, och afroamerikansk till att han var svart. Vita judar var lögnare och bedragare och tillhörde The Synagogue of Satan från Uppenbarelseboken 3:9. Citat: "Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säger sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga. Ja, jag vill göra så att det komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär." Slutcitat. Men det ska tilläggas att Frank Cherry också trodde att jorden var fyrkantig, så han hade antagligen inte varit särskilt förtjust i flat earth-teoretikerna heller. Han förutspådde att Jesus skulle återkomma år 2000 för att återuppväcka alla som följt Cherrys läror, och där ingick Talmud som yttersta lag. Fläsk var förbjudet, de bad ofta och mot Jerusalem. Männen hade kippa och kvinnorna något som påminner om den judiska bönesjal som män traditionellt har på gudstjänster. Det verkar dock inte ha räckt. 2000 har kommit och gått och ingen verkar ha vaknat. Efter Cherry rullar det på i makatakt. En pastor Christian grundar ytterligare en ersättningsteologisk svart kyrka med tillhörande svart Jesus i Arkansas 1889. En crowd i Kansas 1896. Han för övrigt lärde ut att afroamerikaner var de 10 förlorade israelitiska stammarna, det utvalda folket, och han och hans folk höll sabbaten, omskar sina gossebarn och förnekade att Jesus skulle vara Gud. Vad han trodde att vita judar var, straffade av Gud med vithet för att de hade skaffat barn utanför sin egen stam, alltså med vita. 1899 grundar Richelieu en kyrka i Brooklyn kallad Moorish Zionist Temple. Här sammansmälter snart det du kan se ekon av inom dagens BLM, andra svarta nationalistiska rörelser och inom såklart hiphopen. Richelieu hävdade att han var etiopier och ättling i rakt nedstigande led till kung Salomo och drottningen av Saba. Hans församling förnekade Jesus gudomlighet, men höll den vare sig särskilt judiska eller kristna högtiden Ramadan. Så på 1930-talet så reste en black Israelite vid namn Arnold Josiah Ford till Etiopien för att delta i Haile Selassies kröning som ett lejon av juda. Även Haile Selassie har ju använt ersättningsteologiska argument, och den här Arnold Josiah Fords avsikt var att övertyga etiopierna om hans egen sammansmältning av judendomen, kristendom, islam och esoteriska ritualer från bland annat Kabbala och frimurarna. Ford dog i Etiopien 1935 med oförrättat ärende. Han lyckades inte övertyga etiopierna, men hans mission visade sig senare vara avgörande för den jamaikanska rastafarianismens tillblivelse. Rastafaris tror också att de är ättlingar till de ursprungliga hebreiska israeliterna. Så om du som jag inte gillar reggae är även den antisemitismens fel, i alla fall delvis. Haile Selassies kröning är i sig ersättningsteologi. Etiopierna tror att deras första kung är produkten av mötet mellan Salomo och drottningen av Saba. Selassie blev på så sätt ättling till kung David. Det är också här i början av 1900-talet som de första muslimska afroamerikanska församlingarna grundas. De är, milt uttryckt, sina egna små versioner av islam. Man kan till och med ana hiphoppens besatthet av artistnamn i de namn som de första afroamerikanska imamerna, eller helgonen, eller vad man nu ska kalla dem för, tog sig. Timothy Drew till exempel, som senare tog sig namnet den noble Drew Ali, eller Noble Drew Ali. Och han var med och grundade en svart israelitisk kyrka i New Jersey 1913, men flyttade sedan till Chicago och började ge ut en bok han påstod var en del av Koranen som gått förlorad och som han skulle ha fått av en egyptisk präst. Den noble Drew Ali var, enligt honom själv i alla fall, reinkarnationen av Jesus, Buddha och Mohammed. Sug på den. Svarta var inte ättlingar till israeliterna utan till morerna och är därför muslimer. En av Noble Drew Alis församlingsmedlemmar, Wallace Fard Mohammed, hävdade vid hans död 1929 att han var reinkarnationen av Drew Ali, något som avvisades av de andra i församlingen. Jag har inte lyckats få reda på varför, men att han redan var född när Drew Ali levde och var kompis med honom kan ju ha bidragit till att de andra i kyrkan eller moskén inte trodde på honom. Så Wallace Fard Mohammed tog detta så hårt att han flyttade till Detroit, bytte namn till Fard L och grundade sin egen församling som senare skulle komma att bli Nation of Islam. De djupt antisemitiska proklamationer som du kan höra från företrädare för Nation of Islam som Louis Farrakhan idag är baserade på afroamerikansk kristen ersättningsteologi. Förgrundsgestalter för rörelsen, bland annat Malcolm X och Louis Farrakhan, är de största influenserna på så vitt skilda afroamerikanska kulturella uttryck som svart nationalism i den så kallade Black Power-rörelsen, BLM, och hip-hop.
How can I be anti-Semitic when the Arabs are Semitic? Half the Muslim world is Semitic. If I was anti-Semitic, I'd be anti-Arab and anti-everything else. No, I think this, that in this country, there's one mistake that the Jews make. They put themselves in a position where whenever anybody gives an objective analysis of the role that they play, they defend themselves by accusing you of being anti-Semitic. And a Negro is not anti-Semitic when he says that the man who's exploiting him in his community is white, because it is a white man who owns all the stores. Now, is it an accident that these whites who own these stores are Jewish? If it's an accident, then the fact that he says the Jew on the corner is exploiting me isn't an anti-Semitic statement.
Allt han säger här är antisemitiskt. Antisemitism är ett begrepp som syftar exklusivt på judar. Det är begreppets ursprungliga betydelse. De som vill få det att betyda något annat försöker medvetet urvattna det. Att judar skulle äga alla butiker i svarta områden är inte sant. Men om det skulle finnas en viss överrepresentation verkar det inte ha slagit Malcolm X att inga riktiga vita kanske ville handla med svarta. Du kan säga att judarna bara gjorde det för pengar om du vill, men pengar har i alla fall den fördelen att de i så fall inte diskriminerar. Att antisemitism används som ett vapen för att tysta folk är sant, det går inte att förneka, men att påpeka att något är antisemitiskt om man tycker att det är det behöver inte per definition betyda att man vill förbjuda andra att ha sina åsikter. Det betyder bara att man tycker att det är fel. Kontrastera det Malcolm X sa ovan med Martin Luther Kings citat: "Don't talk like that. When people criticize Zionists, they mean Jews. You're talking anti-Semitism." Numera tonas Kings sionism och vänskap med det judiska folket ned. Alliansen mellan grupperna är uppriven och misstänkliggjord. Judarna utnyttjade bara de svarta för sina egna syften, säger antisemitiska svarta. Den nya alliansen är med araberna. Figurer som Ilhan Omar, Rashida Tlaib och AOC har alla uttryckt sig antisemitiskt vid ett eller annat tillfälle, men ingen av dessa personer blir cancellerade. Tvärtom, de skyddas och försvaras mot sådana lumpna anklagelser. Så visst har antisemitism använts som ett vapen både mot judarna och av judarna. Att färre dött av den senare sorten bör dock noteras i sammanhanget, liksom att många tenderar att dö i den första sorten. Marxistiskt influerad kristendom tog fart under 1900-talets kalla krig, framförallt i Sydamerika under namnet befrielseteologi. Och när befrielseteologin började influera afroamerikanerna blev det Black Theology. Det är en del av Black Power-rörelsen från slutet av 60-talet och James Cone gav ut Black Theology and Black Power samt Black Theology of Liberation. Och de här marxistiskt influerade religiösa perspektiven är en del av BLM-rörelsen idag. Minst 25% av den afroamerikanska kristenhetens församlingar anses faktiskt vara befrielseteologiska. En av de mer berömda företrädarna är Obamas pastor Jeremy Wright, vars megakyrka i Chicago grundar sig helt på James Cones svarta befrielseteologi. Och Wright har gjort sig känd för en bredare allmänhet för att ha skyllt 11 september-attacken mot Twin Towers på USA själva genom att citera Malcolm X: "Chickens coming home to roost." Liksom Malcolm X är han inte heller främmande för att uttala sig antisemitiskt. Han har sagt att Jesus var palestinier, så han är också ersättningsteolog, även om han i just det här fallet verkar vara mer palestinsk sådan än svart sådan. Givetvis anser han att Israel är en apartheidstat. Kanske tror han som Fared El att de svarta egentligen är ättlingar till morerna. Men i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, när medborgarrättsrörelsen grydde, var afroamerikaner och amerikanska judar i stort sett allierade. De var båda minoriteter som inte åtnjöt fullständiga medborgerliga rättigheter. Judar var bland de mestadels vita liberaler som var med och grundade NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, 1909 redan, som fortfarande idag är USAs största medborgarrättsrörelse. Och under medborgarrättsrörelsen gick judar arm i arm med svarta för gemensamma rättigheter. Bilden på Martin Luther King bredvid Rabbi Abraham Heschel under marschen i Selma, Alabama, mars 65 är faktiskt berömd. För lynchningar i den amerikanska södern drabbade även judar. Modern afroamerikansk antisemitism kan spåras direkt till Malcolm X. Malcolm X gick med i Nation of Islam 1952 och blev dess främste talesperson tills han bröt med organisationen 1964, och sen så mördades han 1965 och blev då omgående helgonförklarad av i princip hela det svarta Amerika. En del av Malcolm X appeal var antisemitismen i hans budskap. Judar var blodsugare vars villebråd var den amerikanska negron, enligt då Malcolm X själv. Ett av Malcolm X mest återkommande teman syftade till att riva upp alliansen mellan judar och svarta. Konflikten mellan Martin Luther Kings liberala rättighetsarbete och Malcolm X militanta antisemitiska svarta nationalism syns också i retoriken. Kontrastera MLKs drömmar mot Malcolm X hets mot judiska affärsmän som, citat, "control 90% of the businesses in every negro community from the Atlantic to the Pacific", slutcitat. Han kallade judar för nazister, och visserligen erkände han att judar hade varit, citat, "among all other whites the most active in the negro civil rights movement", slutcitat. Men bara då för att den listige juden ville infiltrera frihetskampen för att på så sätt kunna sabotera den inifrån. Om det inte räcker för att övertyga dig om att Malcolm X, sin retoriska begåvning till trots, hade sidor som kallats rasistiska om han inte hade varit svart själv, hade han också sin egen syn på förintelsen. Citat, "don't let no Jew get up in your face and make you cry for him", slutcitat. Citat, "100 million of us were kidnapped and brought to this country. 100 million. Now everybody's getting wet-eyed over a handful of Jews. What about our 100 million? Slutcitat. Och dessutom hade judarna bara sig själva att skylla till Adam, så att jag inte ska behöva övertyga dig mer. I den delen av världen jag kallar verkligheten var det totala antalet offer för den transatlantiska slavhandeln som helhet 10 miljoner och bara 4% av det gick till landområden som vi idag kallar för USA. 4% av 10 miljoner är 400 000, så frågar du svarta idag är det nog snarare 100 miljoner och det är för att Malcolm X uttalanden har blivit sanning.
The Holocaust isn't about race.
No.
It's well, not about
maybe
race.
It is. Yeah.
Well, they no, consider it's Jews about, a different it, race.
But it's not about race. It's not about
well,
race.
What is it about?
Because it's about man's inhumanity to man. That's what it's about.
But it's about white supremacy. It's
well,
about
but
going
it's
after
not, it's
Jews
not about
and ideal and race. It's
but these are two
Romans.
White groups of people.
Well, they would have to black people,
see
too.
See them as white
and they
but you're missing the point. You're
yeah.
missing the point. The
yeah.
minute you turn it into race, it goes down this alley. Let's talk about it for what it is. It's how people treat each other. It's a problem. It doesn't matter if you're black or white, because black, white, Jews, everybody. Eats each other.
The Holocaust isn't about race. No, it's not about race. It's about man's inhumanity towards man. Som Whoopi Goldberg sa i tv-programmet The View så sent som 31 januari 2022. Alltså i år enligt den gregorianska kalendern. These are two white groups of people. Du kan höra ekot av både Farrakhan och svart nationalism i Whoopis övertygelse. Whoopi tvingas senare att be om ursäkt. Även om det i ursäkten var uppenbart att hon inte riktigt var övertygad om vad hon sa. Cancellerad är hon inte. Lika mycket som han ville bryta upp den afroamerikanska alliansen med judarna i USA ville Malcolm bilda en ny allians med araberna, både i USA och utanför. 1959 reste Malcolm X till Saudiarabien och fann ett rasblindt paradis. Precis som Nation of Islam alltid predikat. Och det gjorde han genom att helt ignorera den öppna slavmarknaden precis bredvid flygplatsen. Malcolm X hävdade med bestämdhet att han inte funnit någon rasism bland muslimer. I verkligheten är det så att alla medborgare är förtryckta eftersom de lever i diktaturer och alla är inte lika förtryckta. Även i diktaturer finns det grader i helvetet. Tillhör en minoritet blir ofta dubbelt så förtryckt som till exempel kopterna i Egypten eller kurderna i Turkiet. Faktum är att en del av det rastänkande om svarta som dum boskap perfekta för slaveri kom från arabiska medeltida tänkare. Arabiska och persiska tänkare ofta omnämnt svarta afrikaner som citat apor, slutcitat.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så även om Malcolm X varit antisemitisk innan blev mötet med arabvärlden ett uppvaknande, ett dåligt sådant, som ledde till att han i Kairo 1964 började kalla sig antisionist och sionismen för Zionist Dollarism, som han också utnämnt till nykolonialismens främsta vapen. Många av de lögner som Malcolm X började sprida är idag sanning inom det svarta Amerika. När han blir kanoniserad i mitten av 1960-talet och judar inte längre är lika diskriminerade från jobb, universitet och bostäder som de varit tidigare, som svarta nationalister börjar angripa judar och Israel. Sedan dess är det konsekvent så att mätningar visar ett avsevärt större hat mot judar bland svarta än vita. Och att ju högre utbildning du har som svart amerikan, desto troligare att du tror på antisemitiska konspirationsteorier. En studie 1978 visade att 81% av afroamerikanska ledare ansåg att judar valde pengar framför människor. 1981 höll 42% av svarta mot bara 20% av vita med om uttalandet att judar har för mycket makt i USA. Vid en mätning 2005 kvarstod skillnaden och 36% av afroamerikanerna hade vid det laget starka antisemitiska uppfattningar. 36%. 2020 är siffran bland de som identifierar sig som afroamerikanska liberaler 42%. Oavsett vad, ingen vinner ju på en tävling i lidande. Och det är också här det skär sig politiskt flera decennium senare. För judarna räckte det med att ta bort samhällets begränsningar för att de skulle excellera. För afroamerikaner har det sett annorlunda ut, av många skäl. Att vara jude är något som syns mindre än svart hudfärg, särskilt om du inte har kippa på huvudet, öronlockar eller något annat tydligt kännetecken som laktosallergi och astma i kombination då. Judar har inte varit slavar i USA. De hölls ner med kvoter på universiteten och embargo i vissa bostadsområden. Läskunnigheten var hög och familjekonstellationerna i alla fall annorlunda än de svarta. En stor skiljelinje i alliansen mellan progressiva judar och afroamerikaner skulle komma att bli synen på positiv särbehandling. Liberalerna ansåg att den gick emot liberalismens grundteser, medan mer radikala krafter såg det som ett viktigt verktyg. För både nationalister och socialister blev positiv särbehandling ett vapen för att tillskansa sig makt och tillgångar. Under hela den här tiden har det afroamerikanska ledarskapet, om inte uppmuntrat antisemitismen, inte heller vågat motarbeta den. Allt enligt devisen att de utan makt inte kan vara rasister. Det så kallade goda hatet. Black Power-rörelsen pekade ut judarna som arkitekter bakom något de döpte till raskapitalism, vars ondsinta syfte var att kuva och utnyttja svarta framför allt. Det är en smula intressant eftersom Kanyes far varit en Black Panther och Kanye i de senaste utbrotten av antisemitism refererat till sin far som en svart Steve Jobs och min bästa vän. Tidigare har Kanye anklagat sin far för att ha velat mörda honom. Tydligen ska hans far velat att Jays mamma, Donda, gjorde abort. Något som hade besparat oss alla en hel del besvär vid det här laget. Men efter moderns bortgång verkar det som att Kanye återknutit kontakten med fadern. Skilsmässan från Kim har säkerligen bidragit den med. Jay refererar i intervjuerna till att han nu skulle förstå sin far bättre och att modern var en anledning till att de hölls isär. Det är dock inte första gången i sin karriär som Kanye ger uttryck för antisemitism. Det har hänt en gång tidigare. I början så var det så att en del inom Black Power-rörelsen lärde ut att judarna själva aldrig varit slavar i Egypten, utan det var de som mer än andra faktiskt hade förslavat svarta. Judar arbetade givetvis för djävulen och spred gift i svarta grannskap. De var blodsugare, vampyrer, men inte såna där coola snygga som Tom Cruise och Brad Pitt i Interview with the Vampire, utan kroknästa med klor och massvis med huggtänder som i Nosferatu. Sedan dess har rörelsens ledare aktivt sökt likna sin egen kamp med arabernas, det vill säga förtryckta och utnyttjade av vad de kallar för vita judar, vilket, om du inte fattat det vid det här laget, är den värsta sortens judar och den värsta sortens vit. Liksom Malcolm X hade Black Power-rörelsens ledare gått på Arabförbundets propaganda om att arabländerna på något sätt skulle vara egalitära. Och du får komma ihåg att det här var alltså under kalla kriget, när arabstaterna stod tryggt på Sovjetunionens sida och koordinerade ofta sin propaganda med dem. Den här propagandan syftade till att vända ärkefienden USAs fattiga och förtryckta massor mot sin imperialistiska herre och mästare, för att på så sätt angripa världskapitalismen inifrån, medan Sovjetunionen i samarbete med tredje världen kunde befria alla andra från fria val, yttrandefrihet och äganderätt. I den världsbild som vuxit fram i den här myllan är det bara svarta eller färgade som kan vara offer. Judarna, som är mästare på lögn och bedrägeri, har bara låtsats vara på de svarta sidan för att kunna lura dem på pengar, makt, värdighet och deras rättmätiga plats i historien. Militanta afroamerikaner, svarta nationalister och i allt högre grad all svart aktivism har börjat fokusera på judarna för att utrota och ersätta deras roll som offer. Det är också en sorts ersättningsteologi, fast i den här nya offerkulten vi lever i nu. Vid det här laget betvivlar jag att det räcker med att skriva att man inte hatar judar på Instagram för att antisemitismen ska försvinna. Antisemitismen kommer inte försvinna. Den kommer finnas kvar långt efter att det inte längre finns judar. Det är därför jag vet att jag antagligen kommer lyssna på Jays musik igen. Du med. För i hans fall väger konsten upp mot det antisemitiska. Det går att skilja på sak och person. Så och med Shakespeare, Voltaire och Dostojevski. Judahat eller ej, jag läser dem ändå. För sådan är världen, och i deras fall väger konstens kvalitet tyngre än eventuella personliga tillkortakommanden hos konstnären. Med det menar jag att det i vissa fall är så ärligt att det bara blir en skildring av världen som den är, konst. I andra fall är det inte så. Vissa är så besatta av judar att det förstör deras konst, oavsett hur mycket talang de har. Uppbrottet mellan svarta amerikaner och amerikanska judar skedde redan 1979. Men det var ett ensidigt uppbrott och de flesta judiska organisationer verkar inte riktigt ha fattat att deras partner lämnat relationen. Eller så kan de bara inte acceptera faktum. Så är det i alla fall idag. De flesta progressiva judiska organisationer och församlingar hjälper människor som de facto hatar och motverkar dem. Det var med Jesse Jacksons uppgång som judehatet klev in på den politiska arenan. Från början var Jackson en av Martin Luther Kings lärjungar, men den politik han själv fört ligger långt ifrån läromästarens. Andrew Young-affären kan sägas ha utlöst uppbrottet mellan afroamerikaner och judar. I mitten av augusti 1979 avslöjades det nämligen att politikern, diplomaten och aktivisten Andrew Young, som vid det tillfället var USAs FN-ambassadör och den svarta politiker som var högst upp i amerikansk politik, i hemlighet hade träffat PLO och sedan ljugit om att det skulle ha skett. Till saken hörde att det var emot amerikansk policy vid den här tiden att förhandla med PLO eller ens träffa dem. Young avgick på grund av drevet som följde och Jesse Jackson tillsammans med majoriteten av det afroamerikanska ledarskapet gav judar i allmänhet och Israel i synnerhet skulden för det inträffade. Den 22 augusti 1979 höll över 200 svarta ledare ett möte där de drog upp ett dokument som förkastade amerikanska judars insatser för den svarta frihetskampen. När mer traditionella svarta förbund protesterade att deras kampanjer var beroende både av stöd, röster och pengar från judar svarade undertecknande att araberna nu hade, citat, plenty of cash. Framträdande svarta röster såg dokumentet som en självständighetsförklaring. Något som avslöjar hur man såg på de judar som faktiskt hade hjälpt till i kampen. Bara en månad senare åkte Jesse Jackson på vad annars resa till Mellanöstern för att visa världen hur fred mellan araber och judar var möjlig så länge han var inblandad. Det här var ju 1979, så du vet ju redan hur det gick för honom. I Israel besökte han Förintelsemuseet Yad Vashem och kunde efteråt konstatera att han nu hade en bättre förståelse för, citat, judarnas förföljelsekomplex som alltid får dem att överreagera, slutcitat. Vidare konstaterade han att det som drabbat palestinierna är ett folkmord i samma klass som Förintelsen. Och så åkte han glatt iväg till Beirut för att omfamna Yasser Arafat medan uppeldade folkmassor skrek slagord om judar och död åt Israel. Och sen vidare till Egypten och Syrien där han träffade Sadat och Assad. Efter resan försäkrade han alla tre att han delade deras syn på Israel, sionism och judar. Till en arabisk-amerikansk publik sa han redan 1980 att, citat, sionism är som ett giftigt ogräs som kväver judendomen, slutcitat. I en intervju med två svarta reportrar 84 trampade han rejält i klaveret när han sa, citat, that's all Haimi wants to talk about is Israel. Every time you go to Haimi town, that's all they want to talk about. Israel, Israel, Israel. Och Haimi är ett nedsättande ord för jude som började användas av afroamerikaner i början av 1980-talet. Eftersom Jesse Jackson vid tillfället kandiderade till att bli Demokratiska partiets presidentkandidat borde det blivit första sidestoff direkt, men eftersom han var svart vågade andra reportrar med vit hy som också hört honom använda ordet Haimi inte rapportera det. Så först förnekade Jackson att han ens använt uttrycket, men efter flera veckors kampanjande av Washington Post erkände han till slut, fast vidhöll att det inte var något antisemitiskt menat. Jacksons kampanjstab påpekade dock att det inte fanns anledning till oro eftersom de ändå inte förväntade sig särskilt många judiska röster. Antagligen en korrekt uppskattning även om det kan finnas icke-judar även bland svarta som tycker att antisemitism är något dåligt. Louis Farrakhan, ledare för Nation of Islam sedan 1977, gav sig också in i leken runt detta och skyllde allt som drabbade Jackson på, you guessed it, the Jews. Citat, I say to the Jewish people, if you harm this brother, I warn you in the name of Allah, this will be the last one you harm. Slutcitat. Och till den svarta journalist som publicerat Jacksons uttalande hotade han med döden framför en jublande publik. Citat, you are a nigger in the eyes of white people. One day soon we will punish you with death. Slutcitat. Jackson själv tog inte avstånd från Farrakhan då. De andra presidentkandidaterna tog inte avstånd från Jackson. Och hade han varit vit hade de huggit ner honom som han vore sly i diket i en maniskt noggrann socialdemokratisk stugförening. De låga förväntningarnas rasism gör inte någon en tjänst när den svarta presidentkandidaten, en representant för det svarta Amerika, är en antisemit. Då skadar det liksom både afroamerikaner och judar. Jackson la skulden för att han inte knep demokraternas nominering på, ja, you guessed it. Och visst hade judiska ledare och judiska skribenter sagt vad de tyckte, nämligen att han låter som en antisemit, men även judar måste faktiskt få påpeka verkligheten. 1988 kandiderade Jackson igen och vann den svarta rösten med vad som beskrevs som astronomiska nivåer. Då ursäktades hans antisemitism av samtliga. Andrew Young, som vid det här laget hunnit bli borgmästare i Atlanta, beskrev Jackson som vår tids moraliska röst. Något som bara lät giftet fortsätta sprida sig och verka. Morehouse College är en välrenommerad afroamerikansk skola i Atlanta. 1991 kunde du på ledarsidan läsa att, citat, Zionism is a well-organized and financed international conspiracy which controls the economic and political life of the United States and Europe, using this stranglehold to steal and colonize the land of the Palestinian people. It utilizes terror and murder to achieve its goal. Slutcitat. Motar man inte Olle i grind, blir det som det blir. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Fortsätt lyssna. Sista delen i denna essämonolog är redan ute. For your listening pleasure. Njut.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.